Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nattklubbar och restauranger är riskmiljöer.
Därför så blir försäljning av alkohol förbjudet efter klockan 22.
We did it, Joe.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Och vi får ett valresultat, amerikanska folket har sagt sitt och då är det som gäller.
Joe Bidens ledarskap vad gäller klimatet, vad gäller samarbete och allierade inom NATO och EU till exempel kommer bli betydligt bättre under Bidens ledning än under Trumps.
En vänsterliberal seger är det ju helt klart.
Mörkret sänker sig över Sverige och snart stängs ölkranarna klockan 22. Samtidigt som oppositionen kommer med starka invändningar mot regeringens coronahantering. I USA laddar Joe Biden för sin presidentperiod och signalerar nya vetenskapliga tag mot pandemin. Kamala Harris uppmanar flickor och kvinnor att satsa högt och tro på sig själva. Hur framstår de två med svenska politikers ögon? Och vad gör sittande president Trump? Veckopanelen lyssnar ni till från Kvartal, vecka 46, och ni är mycket välkomna att tillbringa en timme med oss. Jag heter Staffan Dopping. Händelserik den här veckan också, och det känns som om det kommer att fortsätta på det viset. Tre panelister som vanligt, varav hela två är debutanter. Så jag börjar med den som inte är här för första gången. Det är Roland Poirier Martinsson, författare och konservativ debattör. Välkommen hit.
Tack så mycket, Staffan.
Och de två nya då, Erik Sundström som har varit socialdemokratisk tjänsteman i många år, bland annat som nära medarbetare till Stefan Löfven och Margot Wallström, men numera jobbar med LO-ekonomerna. Välkommen, Erik Sundström.
Tack så mycket och för möjligheten att komma hit.
Och här är också Evin Badernia som ingår i ledningen för Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, och som till vardag studerar juridik. Välkommen, Evin Badernia.
Tack så jättemycket.
Erik, vad kan vi förvänta oss från dig när det handlar om våra kommentarer eller dina till tidens skeenden?
Nej, jag tror att det är lite tillbaka till gamla tider. Jag hade ju en roll under några år när jag var journalist också, S-märkt sådan, och sen på Dagens Arena när jag fick möjlighet att debattera ofta, ibland med Roland. Så jag ser fram emot att få diskutera ganska vilt och friskt här, hoppas jag.
Och Evin, vad kan vi förvänta oss från dig?
Ja, så delvis lite KDU-perspektiv och ja, delvis kanske lite ungdomsperspektiv på det hela.
Mm. Innan vi går in på våra huvudämnen tar vi en kortare titt på ett par händelser från veckan. Och vi börjar med ett hack i det svenska statliga 5G-maskineriet.
Det svenska förbudet mot telekombolagen Huawei och ZTE hävs tills vidare efter att förvaltningsrätten i Stockholm mottagit en överklagan från Huawei. Kvällens besked innebär inte att Huawei får rätt i sin överklagan, utan att förbudet mot de två bolagens medverkan slutar att gälla, åtminstone för tillfället.
Ja, det här beskedet kom från Ekot i måndags, och dagen efter var digitaliseringsminister Anders Ygeman med i P1-morgon och verkade inte särskilt skakad.
Jag tror att väntan kommer att bli ganska kort, och min förhoppning är att aktionen snart ska kunna inledas igen och att förseningen blir ganska liten.
Men det var då det. På fredagen kom besked från Post- och telestyrelsen att 5G-auktionen pausas. Hur ser ni på att det inte var så lätt att utesluta de kinesiska företagen Huawei och ZTE från Sveriges 5G? Erik?
En rimlig utgångspunkt tycker jag är att centrala och känsliga delar av svensk infrastruktur ska ju inte byggas av totalitära regimer. Och Sverige har som land rätt att ta sådana här beslut. Sen så är ju också vi en rättsstat, och när du fått ett överklagande, och då säger Anders Ygeman helt korrekt att det får ju ta sin tid. Tar det för mycket tid så tycker jag att politiken ska företräda, och då får man skynda på det. För där är Sverige som ska kunna bestämma hur vi ska göra.
Vad är Evins take på det här?
Ja, alltså eftersom utgången för närvarande anses oviss så hävdar ju domstolen de delar som rörde Huawei, och det kallas ju för inhibition. Det innebär inte att domen beslutet upphävs, enbart att verkställigheten skjuts upp. Och ja, PTS-beslutet gäller inte förrän förvaltningsrätten har avgjort det. Och PTS kan ju nu överklaga det här eller vänta in förvaltningsrättens slutliga beslut. Och det är ändå en process som juridiken måste ta. Men det är klart att jag håller med om att från politiskt håll så kanske också krävs lite mer handling. Alltså, Kina är ett enormt säkerhetshot mot Sverige. Man har ju pratat mycket om Ryssland, men jag tror att Kina har glömts bort lite. Och det finns ju väldigt suspekta kopplingar med Huawei som våra säkerhetstjänster påpekat väldigt korrekt. Så att det här är ju ändå en väldigt viktig fråga för Sverige. Men juridiken måste också få sin gång liksom.
Roland, vad tänker du om att Anders Ygeman lät så pass obekymrad, och det här är en liten fördröjning bara?
Jag tror rent generellt så den här debatten och det här beslutet grundar sig väldigt mycket på magkänsla. Det är ju så att Kina är ett hot, och Kina tar till de medel som man kan ta till. Men vi handlar med Kina i en massa olika sammanhang. Och ska vi inte handla med dem i detta fallet så måste vi rimligen använda oss av något mer än magkänsla å ena sidan. Å andra sidan så känns det som den här magkänslan är väldigt, väldigt viktig att lyssna till den här gången. Så det är en jättekrånglig situation helt enkelt.
Jag tycker inte att den är lika krånglig faktiskt, utan jag vill påpeka att till grund för det här beslutet ligger ju bedömningar från både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten vad gäller huruvida Kina ska kunna bygga känslig infrastruktur i Sverige. Där tycker jag att Sverige ska kunna säga nej. Ska vi i övrigt ha ett vitalt handelsutbyte med Kina? Gärna för min del. Men Sverige, svenska politiker med stöd av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten måste kunna dra en tydlig gräns, och det är det som Sverige ska göra i det här fallet. Vi ska inte ha kineser som bygger våra telefonsystem. Ryssar ska inte sköta våra hamnar. Vi måste se till att politiken får företräde i de här fallen.
Men är det bara jag som har intrycket att både politiska beslut i Sverige och myndighetsbeslut allt oftare blir frågor för domstolar?
Jag säger inte emot det. Däremot så har jag inte den känslan. Men det kan ju bero på allmän ouppmärksamhet.
Beslut som har miljöpåverkan till exempel. Jo,
Nej, men jag är inte heller någon expert på det här. Men jag tror att det kommunala självstyret är någonting som vi ska tänka oss i det här fallet. Att det är ofta det som man kan hänvisa till. Vad gäller de här fallen som jag nämnde helt kort. Vad gäller hamnar. Vi har haft frågor om både Gävle hamn och i Lysekil. Då är det ju kommunala självstyret det hamnar i. Och handlar om. Och då hamnar ju vi hamnar i hamnen. Och då hamnar vi då i en situation där vi måste inse att politik och lagar är någonting som man kan förändra. Om det är så att saker fastnar för mycket i sådana här långbänkar, då får vi ju se till att det blir enklare att kunna säga nej på grund av säkerhetspolitisk hänsyn i den globaliserade värld vi lever i.
Och jag tänker också att den här västerländska naiviteten mot Kina har äntligen börjat liksom, ja, men falla isär lite, och folk börjar inse vilket hot Kina är. Jag menar, det är läskiga med det här. Alltså, de kan ju även använda det här för spionage exempelvis med industri, men även kineser i exil i Sverige exempelvis som kanske är politiska flyktingar eller dylikt, och det är en massiv säkerhetsrisk. Och det finns ju en lag i Kina som gör att de här techföretagen måste dela med sig av känslig information till den kinesiska regimen vid begäran. Och därför tycker jag att den här vändningen är bra.
Nu ska vi tala om sympatier, och inte vilka sympatier som helst, utan partisympatier. I torsdags kom nya opinionssiffror från Novus. Socialdemokraterna ligger på 26,4%. Moderaterna får 22,0, det är en ökning. Sverigedemokraterna får 19,4%. Men det som kanske är mer uppseendeväckande är hur det går för de minsta partierna. Både Miljöpartiet och Liberalerna backar. Miljöpartiet ligger nu på 3,9% och Liberalerna bara 2,7%. Är det här på något sätt en fingervisning om hur de politiska styrkeförhållandena kommer att se ut under det kommande året och kanske ännu längre in mot upploppet inför nästa val?
Ja, det tror jag det. Alltså, partier, de fyller en funktion. De finns de inte, så saknas de. Är detta fallet med Miljöpartiet idag? Är detta fallet med Liberalerna idag? Jag ser inte det riktigt. Alltså ta Miljöpartiet, miljömedvetandet. De intar inte en unik position där längre. Och på andra politikområden så har de inget direkt att erbjuda.
Det skulle de kanske invända mot alla de språkrörskandidater som just nu är ute och talar.
Jag tror att väldigt många aktiva politiker skulle invända om jag sa att ditt parti fyller ingen funktion.
Förhoppningsvis.
Men,
ja.
men alltså, allvarligt talat, vad säger PR-människorna? Unique selling point, USP, USPen. Vilken är USPen för Miljöpartiet idag? Den var ju mycket, mycket tydlig när partiet växte fram. Liberalerna var också ett tydligt mittenparti där Moderaterna var ett tydligt högerparti, Centern var ett intresseparti. Men vad står Liberalerna för idag som ingen annan erbjuder? Mm.
Vad säger Evin och Erik?
Ja, alltså, som kristdemokrat är det kanske skönt för att för en gång inte vara sorgebarnet i den här kontexten. Men just därför så vet jag också att man kanske inte ska dra förhastade slutsatser. För oss såg det också pyrt ut fram till en månad innan valet. Men jag håller helt med i Roland säger. Alltså, både Liberalerna och Miljöpartiet har svårt att se vad som är deras nisch. Vad de erbjuder som ingen annan gör. Och jag tror att båda är lite bakbundna av Socialdemokraterna. Och Miljöpartiet genom sin regeringsställning kanske inte kan löpa linan ut i de frågorna de prioriterar. Och Liberalerna måste välja en tydlig riktning. Jag vet att Liberalerna kanske ofta tänker att de är lite smartare än oss andra. Men i det här fallet lurar de ingen med att försöka ha fot i båda lägerna. Man får antingen välja Kristersson fullt ut och gå hur den här lilla högersvängen, köra lite mer på batongliberalismen. Eller så väljer man en mycket mer socialliberalt utstakad bana och försöker istället konkurrera lite mot Centerpartiet och Socialdemokraterna med de väljarna som finns där. Så att jag tror att de verkligen måste välja vad de vill göra. Och det här virvaret går inte. Och sen tror jag också att båda dessa partiers partiledare och språkrör rankar ganska lågt i förtroendemätningarna. Så man måste ju också jobba på ledaren. Så att de också, och jag känner ibland att Nyamko kanske inte fått visa sin fulla potential.
Ja, men som en övergång från det Evin säger självkritiskt om den egna historiska diskussionen för Kristdemokraterna, så ska vi komma ihåg också, apropå din ursprungliga fråga, vad betyder det här för framtiden? Mm. Att de svenska väljarna är ganska förlåtande. Det är ju sällan som partier faktiskt ramlar ur. Så det kan man ju säga som lite hopp till de möjliga liberaler och
Miljöpartiet har dock gjort det en gång.
Jo, det finns ju undantag genom historien. Men tittar du historiskt sett så har det varit så att det svenska partisystemet har växt. Och det är ganska sällsynt att man ramlar ur. Men skälen att vara oroliga skulle jag säga, om vi börjar med det gamla Folkpartiet, så är det ju då att på Folkpartiets tid, då visste jag då med min S-bakgrund att profilfrågan var länge i skolan. Jag höll inte med dem. Jag tyckte de satt i friskolekoncernernas knä. Men jag visste vad de tyckte. Jag visste vilken statsminister de föredrog. Det var ju oftast inte den som jag föredrog, men jag visste vilken de tyckte. Idag vet jag inte vem jag får om jag stöder Liberalerna, tror jag många väljare skulle säga. Jag visste på den tiden att partiet var väldigt offensivt i frågor om EU och svensk säkerhetspolitik, som vi pratade lite om alldeles nyss. Idag så hörs de inte alls i den debatten, så jag tror att ett grundproblem är att väljarna inte vet vad de har Liberalerna. För Miljöpartiet så vill jag nog säga att jag tycker fortfarande att de har en USP, för att återvända till det som Roland börjar säga, men de måste utnyttja den bättre. Miljöpolitik måste vara väldigt framtidsinriktad, den kan inte vara moralistisk. Det finns så mycket i samhällsutvecklingen som vi måste göra för att ställa om. Och det finns så många möjligheter att prata om framtiden ur ett klimatperspektiv som kan locka breda väljargrupper, allt från ungdomar uppåt. Och där, när de har fått sin nya ledarkonstellation på plats, så tror jag att de har en möjlig potential, men de måste bli mycket bättre också på att fira segrarna som de ibland får i regeringssamarbetet.
Men det har ju blivit så, miljöpolitiken, när Miljöpartiet växte fram, handlade om att rikta människors uppmärksamhet mot att det fanns faror, att det fanns miljöproblem. Vi har kommit förbi det nu. Nu handlar det om gröna jobb och stora infrastrukturproblem, möjligheter och sådana här saker. Och där har Miljöpartiet inte samma trovärdighet som till exempel Socialdemokraterna, eller för den delen Moderaterna, om de ger sig in på den vägen fullt ut. Vem lyssnar på Miljöpartiet när de säger att vi ska bygga 1 miljon nya lägenheter? Det är inte där de har sin trovärdighet.
Det är bra spaning.
Man skulle kunna säga att de har gjort sin historiska insats och nu är det dags för andra att över stafettpinnen. Och, när jag ändå har ordet, det är ovanligt att partier faller ur. Men nu har vi 8 partier. Vi har en helt annan situation än hur det brukade vara.
Och mer fragmenterat. Så kanske det är dags för ett parti att ramla ur.
Mm. Ja, men jag tycker också att Miljöpartiet är lite i otakt med samtiden. Det känns som att de blev kvar i sin guldålder från 2014. Att de inte riktigt insett att mycket i spelplanen har förändrats. Så jag tänker särskilt att migrationspolitiken. Det finns en liten grupp väljare som vill ha generösare migrationspolitik. Men de flesta vill absolut inte det. Och jag tror att de blir väldigt avskräckande alternativ i mångas ögon när de håller fast vid den politiken.
Jag kan berätta att den här Novus-undersökningen som kom tillsammans med SVT i veckan, där var hela 3783 personer hade deltagit i den undersökningen. Dags för första huvudämnet.
Det kommer att bli förbjudet att då sälja alkohol efter klockan 22. Det kommer att gälla från den 20 november nu.
Ja, men siffrorna visar ju tydligt att de smittskyddsregler som vi har på restaurang fungerar. Och jag är inte förvånad över det.
Jag har aldrig sagt att det var huvudproblemet eller att det här är liksom en stora bulken, men det är en del av problemet.
Nattklubbar och restauranger är riskmiljöer. Dessutom kan alkohol leda till att omdömet sviktar, att man börjar slarva med att hålla avstånd.
Ja, den här nyheten om alkoholstopp klockan 22 på barer och restauranger kom i onsdags. Och branschorganisationen Visitas vd Jonas Siljhammar var häpen över beslutet. Restauranger klarar ju coronariskerna bra enligt honom. Hur som helst, regeringen skickar nu sitt förslag på snabbremiss. Förbudet ska alltså införas den 20 november till nästa helg då och gälla till den sista februari. Panelen, Roland, Erik och Evin, hur klok anti-coronapolitik är det här? Roland kan börja.
Jag tror den är ganska klok, men det säger jag mot bakgrund av någon slags anekdotisk bevisföring. Jag har 3 barn som är mellan 16 och 20 och de tycker om att gå ut. Och den skillnaden jag ser i deras beteende, deras vänners beteende under de senaste 8 veckorna jämfört med under sommaren och våren, det är jättestor skillnad. Jag vet inte hur man
i vilken riktning?
Ja, alltså att man går ut, man går på krogen, man går på klubbar, man arrangerar fester med 70-80 kompisar. Allt det där som de inte gjorde under våren, det gör de nu. Jag vet inte, den här mannen, restauratören här, eller vad det heter, som sa att problemet uppstår inte eller finns inte i restaurang- och krogvärlden. Vilken smittspårning han lutar sig mot. Men mitt återigen anekdotiska intryck är att detta har varit ett stort problem i storstäderna och att det är helt rätt att ta tag i det på något sätt. Dessutom så dricker jag själv ensam hemma så att man inte kan dricka efter 10 på krogen stör inte mig personligen.
Aktuellt hade en egen undersökning igår som handlade om just smittan på allmän plats och enligt Aktuellt så var det en mycket liten del av smittan som hade skett på restaurangerna, noterade jag. Evin?
Ja, alltså det här beslutet tog ju lite krögarvärlden med chock för att det kom lite från, ja, det var lite oväntat. Men också det faktum att många av de här restaurangerna gör ju sina vinstmarginaler på just alkoholen. Så det slår ju absolut hårt mot deras ekonomi. Och då kanske det är klart att jag förstår beslutet i ganska stor del. För det var också flera smittskyddsläkare som sa att barer och krogar är en ganska stor källa för smittspridning.
De säger lite olika saker till
den. Ja, men det verkar lite så. Men ja, i svenskan sa de det. Så att det verkar vara lite oklart. Men i Storbritannien så gjorde de ju också det här. Och en effekt var ju bland annat att det blev ganska mycket med folk som gick ut ur barerna samtidigt och det blev liksom fullt i kollektivtrafiken, det blev liksom fester på gator och torg. Så att det är ju också en risk, men enligt Storbritannien säger de att det här hade positiv effekt.
Vad anser du själv?
Ja, det jag anser själv är att jag kan förstå det, men samtidigt är det många intressen som ska vägas mot varandra. Så att det är väldigt svårt att landa i exakt vad som är rätt strategi. Jag tycker det är med hela pandemin, men jag tycker någonstans att det är lite konstigt att det just är 10 också. Liksom, vad händer 21:30 som inte händer innan?
Jag vet vad som händer efter 10 på krogen. men alltså, det kanske inte blir så mycket utomhusparty i Sverige i december och januari.
Nej, det är sant. Det kan.
Också visa erfarenhet.
Ja. Erik, vet du vad som händer sådär dags?
Nej, men det jag vet är, om jag förstod det rätt, är att vi hade 40 nya coronadödsfall i Sverige igår. Vi har en ökning på äldreboenden. Vi har en ökning i alla svenska regioner förutom en. Var tredje plats på intensivvården, om jag såg nyheterna rätt nu innan, är coronarelaterad. Då hamnar vi i ett läge där man måste tänka på två grejer. Nummer ett, smittan måste stoppas. Det finns exempel, vi hörde det från Storbritannien här. Jag tror att det har varit, man har kunnat se liknande tendenser i Nederländerna till exempel, att det har en effekt. Det är inte alltings lösning. Jag såg också i Aktuellt inslaget igår, Staffan, där det var en mindre del, ett par procentenheter. Men vi måste ju jobba på alla fronter för att stoppa den här smittan, för det handlar om liv och död naturligtvis. Nummer två är, då kommer människor och branscher drabbas. Vi har hört röster från krogvärlden, och då får man ju se till med politikens hjälp att stötta de människorna och de branscherna. Och jag såg att finansministern var i tidningen idag och sa att de ska titta om man kan göra mer just för den här näringen som vi pratar nu. Och vi vet att det finns korttidspermitteringar och mycket annat, och det är säkert ännu mer som
men
måste göras.
Men trots dessa stöd så talar ju flera restauratörer om att nu kom dödsstöten.
Ja, och det är klart att vi ska lyssna på orosuttryck när det är ekonomiska näringar, och i synnerhet då folk som kanske förlorar sina anställningar. Många hårt arbetande restaurangägare som får ekonomiska problem. Vad ska vi göra då? Jo, då måste man kunna få stöd i en överbryggningsperiod. Alla vi som lyssnar på den här podden kan stödja våra gemensamma krogar i helgen och gå och hämta mat på ett coronasäkert sätt. Och lösningen är inte att vara för alarmistisk och inte göra allting som vi kan för att stoppa den här smittan som, om jag såg rätt nu innan vi började spela in, är på en rekordnivå i världen just nu. Utan vi måste göra det vi kan. Det här är en liten del av allt vi kan göra, och jag vill också säga att det finns ett arbetstagarperspektiv i det här. Det är ju någon då som ska servera på krogen efter klockan 22. Det är någon person som ska köra den där bussen som Evin började prata om, och det är de människorna som vi också måste se till att de skyddas ordentligt.
Ja, så smittan skenar ju verkligen iväg nu, så det talar absolut för att det behövs fler restriktioner, så att just den biten gör ju att det här motiveras mer. Så att den aspekten förstår man helt, men jag håller helt med Erik säger att det offentliga måste ju träda in med mer stöd till de som drabbas, för att det är många jobb och många människor som berörs.
Men du, det har skett skärpningar tidigare mot restaurangbranschen, inte minst det här kravet på att ha glesare mellan gästerna och att man inte får stå och hänga i baren och så vidare. Plus att regeringen under lång tid har sagt att det är bäst med frivillighet. Man ska räkna med att människor i Sverige kan ta eget ansvar. Det är därför som det ska bli mer uthålligt. Är det här ett brott mot den principen? Den där frivillig linjen som var den svenska modellen?
Tiderna förändras. Det gick bra i början. Det var nytt, motivationen var hög.
Gick det bra i början om man tittar på smittspridningen i våras? Var ju
om man tittar bort, vilket är kanske cyniskt någon bemärkelse, men om man tar bort det katastrofala misslyckandet med äldreboende, om man tar bort det så gick det ganska bra. Om man tittar på de länderna som hade hårda lockdowns och sen öppnade, så hände först hände en sak, nämligen att smittan började spridas väldigt fort. Sen hände nästa sak, det var att man ville införa en lockdown igen. Och då var det kravaller på gatorna på grund av detta. Så att man väntade så länge som möjligt med den här sortens hårda åtgärder, det tror jag har varit sociopsykologiskt nödvändigt. Vad jag tänker här nu är att man måste se till sitt samhällsansvar här. Jag blir, med all respekt för det Erik säger och förståelsen för de här som drabbas, både de som jobbar där och de som äger krogarna och så vidare, jag har all respekt för hur hemskt det måste kännas för dem. Men samtidigt så måste man här ta ett samhällsansvar och inte se till sin egen bransch, sin egen... Alltså jag har tänkt ibland att tack gode Gud att detta inte var samhällsattityden under andra världskriget, när så många uppoffringar tvingades göras. Jag tycker att vi bör som ett folk kunna stå ut med mer för att stoppa den här epidemin i Sverige, pandemin i världen.
Jag tycker det var bra beskrivet med samhällsansvaret. Jag tycker det var en bra lite vässning av det som jag försökte säga. Och det jag vill mena med mitt samhällsansvar, det är också att vi måste se hur politiken i sådana fall också kliver in i den här situationen och se till att det finns en generell efterfrågan i ekonomin så att hjulen snurrar, att vi kan ha investeringar under den här perioden, försöka göra saker så att ekonomin överlever och är stenhård på att försöka begränsa smittan så mycket som möjligt. Samtidigt som vi under den här perioden också också kan jobba med inställning och ställa om mot framtidens jobb. Så det finns ju mycket vi kan göra samtidigt som man med Rolands ord tar det här samhällsansvaret för att kämpa mot smittan stenhårt på de ställena där vi behöver.
Mm. Det är ju den här aspekten med folkvett som många liksom snackar om, att folk ska ta eget ansvar. En lite komplicerande faktor i det, kan jag tänka mig, är det här liksom kulturella vi har. Jag menar, exempelvis i Stockholm och i Sverige överlag så finns det väldigt mycket singelhushåll. Och att då är det ju svårt för folk att begränsa sig till att bara umgås med dem i hemmet. Det är många som kan känna sig väldigt ensamma.
Det finns ingen där.
Nej, exakt. Så att man känner sig ensam, och det kan också förvärra exempelvis existerande psykisk ohälsa. Så att jag tror att i vissa fall när folk kanske inte håller sig i det, så kanske inte bara handlar om lättja, utan också det faktum att nu kommer hösten, många glider in exempelvis en höstdepression. Och det betyder ju inte att det är rättfärdigt att man bryter mot restriktioner eller så. Men jag kan tänka mig att det blir svårt att ha det så här helt slutfästat för alla. Jag tror att det kan bli en komplicerande faktor i det. Men jag tror också att folk är nog väldigt trötta på den här pandemin nu, men, ja, men snart, eller inom skymningen månader, kanske kommer ett vaccin. Det finns ändå kanske en ljusning, så att folk kanske biter ihop lite mer, men det kan bli svårt.
Och fram till klockan 22 kan du faktiskt fortfarande gå på krogen, ska vi komma ihåg. För folkhälso- och det psykiska perspektivet är viktigt.
De tillfällena då folk accepterar politikens ingrepp, det är i kristider. Man klagade inte i USA på 40-talet över höjda skatter. Man kände att detta var motiverat. På samma sätt så måste man ha samma attityd nu. Vi behöver inte klaga på höga skatter om några år för att reda ut det som vi har tvingats gå igenom nu. Den attityden saknar jag.
Veckopanelen går vidare.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Ja, president-elect Joe Biden och sen blivande vicepresidenten Kamala Harris. Vad säger ni om Joe Bidens första vecka som president-elect? Vad har han åstadkommit? Vad har han skickat för signaler? Vad betyder det som han säger och gör? Även Badernia.
Ja, alltså de har ju redan rivstartat det här, den här övergångsfasen trots de här blockaderna från Trump. Joe har redan tillsatt ett team på 500 personer, och den personal som ingår är främst folk från akademin, policypersoner och även mycket Obama-alumner, vilket indikerar vilken riktning han vill gå. Det är även flera från näringslivet, exempelvis från Uber och Lyft och Amazon bland annat. Så att det visar en riktning, och de har kommit med flera policyförslag som de vill ha igenom. En intressant grej, exempelvis invandringen. De har starkt aviserat att de kommer liksom vända sig ifrån den invandringspolitik som Trump har gått igenom. De vill exempelvis stärka det här DACA, ge möjligheter till barn vars föräldrar kommit hit illegalt att kunna stanna i USA och bli medborgare. De vill ha en 100 dagars deportationspaus. De vill öka flyktingkvoten från 15 000 till 125 000. De vill riva Trumps reserestriktioner mot de här 13 länderna som framförallt är muslimska. Och även klimatet har de också aviserat mycket ambitioner. De vill tillbaka till Parisavtalet. De vill ha mycket mer höjda ambitioner.
Är det en rivstart som du är nöjd med själv?
Ja, alltså i vissa frågor så är det såklart att man sympatiserar mer med liksom demokraterna i de frågorna, kanske klimatfrågorna och så. Men sen är det också så här, det är svårt att applicera alla sina åsikter på just USA, för att de har en helt annan kontext. Liksom
Men du är Joe med honom, lät det som.
Ja, det återstår att se. Jag vill se vad han liksom uppnår när han väl sitter där. För att det är ju lätt att säga saker nu, men vad händer när han väl är i en office? Liksom?
Första veckan enligt Erik Sundström.
Det som är på väg att hända, det har inte hänt ännu, den här formella flytten, och återkommer till det. Men vi ska komma ihåg att vi har haft 4 år med mer eller mindre öppet rasistiska tongångar periodvis från Vita huset. Det är en president som har betett sig som en skolgårdsmobbare. Och till hans efterträdare så kommer vi få en arbetarklassgrabb som har stammat. och som tar med sig dottern till invandrare från Jamaica och Indien in i Vita huset. Och jag kan inte nog understryka hur viktig jag tycker att den symbolförändringen är. Det som vi måste komma ihåg när vi pratar om den här intentionen som vi märker från Joe Biden som Evin beskriver, det är ju att i en sån här transition mellan två presidenter i amerikansk historia så sker det ju alltid ett telefonsamtal direkt när det är klart vem som har vunnit valet, och det är klart vem som har vunnit valet. De amerikanska myndigheterna säger att de aldrig haft ett sånt säkert genomfört val. Det här telefonsamtalet har vi inte fått. Nu är det tre parter som är viktiga. Det är den utgående presidenten, den tillträdande presidenten och en liten grupp av amerikanska myndigheter som ser till att möjliggöra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Bara den sittande, den tillträdande presidentens möjligheter att bli varm i kläderna, komma in i jobbet snabbt. Och det har ju inte skett. Det här blockerar ju Donald Trump helt och fullt. Och det är den pusselbiten som vi måste komma ihåg, att den kan vara väldigt allvarlig. Varför det? Jo, 2000 så tog den här transitionen tid på grund av rösträkningen i Florida. När de olika säkerhetsmyndigheterna i USA nu tänker tillbaka på den tiden, så fanns det vita fläckar som kan ha möjliggjort attackerna som skedde den 11 september. Just nu så sker det ingen bra övergång från en president till en annan.
Du ser säkerhetsrisker med detta alltså?
Jag hörde från New York Times idag att Joe Biden, att man inte vet ännu att Joe Biden har fått det skydd som en tillträdande president ska ha. Vad gäller de här, den briefingen som en tillträdande president ska ha, som går tillbaka till hur transitionen fungerade under andra världskriget. Den har inte heller börjat ske. Jag hoppas naturligtvis att det här inte kommer få några konsekvenser. Men jag är orolig över att det inte tar tid. Jag tycker det har varit stora diskussioner om vad som egentligen kan hända med mjuka statskupper hit och dit. Jag vill inte att vi ska förstora det vi ännu inte har sett. Men vi ska komma ihåg att den här smidiga överförandet som är legio i amerikansk politik ser vi inte just nu.
Roland Poirier Martinsson.
Ja, jag hoppas att jag inte får äta upp detta, men jag tror att om någon månad så kommer vi att se tillbaka på detta som en mycket underlig och obehaglig period som varade i ett antal veckor. Om vi drar oss till minnes när vi var mitt uppe i kaoset efter valet 2000 och det kändes som en evighet. När det väl var över så var det över och sen rullade det på som vanligt. Jag hoppas det blir likadant nu. Och en sak möjligen som kan göra att Trump han snart tar sig tillbaka, det är att han och framförallt hans svärson och dotter, de tänker sig en politisk framtid. Hur mycket skada han Ivanka Trumps möjlighet att försöka bli president, Jared Kushners möjlighet att försöka bli president om 4 år, om 8 år. Alltså när den insikten sjunker in att han håller på att göra permanent skada åt familjens varumärke, då tror jag att då är det dags för honom att på ett mycket ogint och arrogant sätt säkert, men icke desto mindre, erkänna Joe Biden som den nya presidenten.
Alltså jag tycker inte det här beteendet har varit så oväntat från hans sida. Alltså det är ju lite i linje med hur Trump är. Han är en väldigt okonventionell president i en väldigt okonventionell tid. Och alltså, om man är bekant med Trumps person så vet man att han använder advokater och juridik till väldigt mycket. Det bottnar sig i hans vänskap med Roy Cohn från 70-80-talet. Han bryr sig väldigt mycket om att liksom se till att saker juridiskt blir rätt. Och nu så pushar de ju för att se till att i de här delstaterna så vill han kontrollera alla röster. Det kanske inte påverkar utfallet på det sättet, men det kan bli en viktig symbolisk fråga. Och det är många republikaner som ställer sig bakom Trump just för att de också vet att de har ett extremt viktigt senatval i Georgia i januari. Och förlorar de sin majoritet i senaten så blir de här fyra åren med Joe väldigt jobbiga för republikanerna. Så att därför står de bakom honom. Och sen är ju relationen mellan Trump och Biden extremt frostig sen innan. Jag menar, även från Bidens sida har det kommit ganska hårda ord. Han har kallat honom USAs sämsta president, USAs mest rasistiska president. Så att de är inte särskilt måna, Trump är inte särskilt mån om att vårda sin relation med Biden. Och han verkar inte heller bry sig så nämnvärt mycket om vad ex-presidenterna tycker om honom. Jag tror hans huvudpoäng här, utöver kanske hans stolthet, är hans väljarkår. Han har ändå så här 73 miljoner väljare som han kanske mest känner en skyldighet kring. Och anledningen till varför han blev vald först och främst 2016 var ju för att de republikanska väljarna tyckte han hade en stridbarhet och en envishet. Och det är kanske det han försöker fortsätta med. Men jag tror någonstans att det här bråket han ställer till med, det kanske också är strategiskt, för att om han nu ställer upp i 2024 kunna säga att ja, men det här var illegitimt. Om man ska vara rättvis mot honom så var det ju så att ja, men under 2016 så var det ändå flera som tyckte att Trump var en illegitim president för att han hade förlorat. Han hade inte fått majoriteten av rösterna, det fick ju Hillary. Och dessutom så var det här med Ryssland och allt det där. Så att han tänker väl att han betalar det med samma mynt, men det betyder inte att agerandet är rätt. Men det är.
Erik?
Jag tror att det ligger en hel del i att republikanerna agerar som de gör för att de vill hålla sina väljare mobiliserade till de här senatsvalen. Det är ju två stycken som ska ske
i
Georgia den 5 januari. Hålla trycket upp och hålla basen arg i det här fallet. Jag tror att det ligger en del i det även säger också om att Trump vet egentligen inte vad han ska göra nu, utan han säger massa konstiga saker, spelar golf, tittar på tv. Det finns ingen riktig strategi, så vi vet inte riktigt vad som ska hända, och förhoppningsvis så får Roland rätt. Men jag tycker i övrigt att det är alldeles för överslätande vad gäller vad Trump gör nu. Det är inte bara några gamla idéer vad gäller Roy Cohn och det här med den gamla idén att använda rättssystemet för att ta sig ur alla kniper han försätter sig i. Trump uppmanade till våld mot meningsmotståndare och medier mer än 30 gånger under valkampanjen. Han klarade inte av att fördöma vit maktgrupper. Han vägrade konsekvent att utlova ett fredligt maktöverlämnande vid förlust. Han har inte ringt och gratulerat sin motståndare till segern trots att det är glasklart att Joe Biden har vunnit valet, vilket till exempel George W. Bush gjorde direkt när högsta domstolen, som Al Gore gjorde till George Bush i det exemplet som Roland hade.
Ja, men min fråga gällde framförallt nu vad Joe Biden har gjort den här veckan. Och jag vill också komma in på Kamala Harris som ju är i medien i alla fall nästan lika synlig än så länge som den blivande presidenten. Och vad säger ni om hennes budskap? För hon får ju lika stort utrymme
ungefär. Det där tror jag är jätteproblematiskt. Alltså Joe Biden, han har nu budskapet att han ska ena USA. Det har alla presidenter haft under hela min livstid. Det har aldrig behövts mer. Det har aldrig varit svårare. Vad Joe Biden kommer att misslyckas med det är att ena sitt eget parti. För att han ska kunna ena USA så måste han ge sina meningsmotståndare, de som har röstat på republikanerna, han måste ge någonting som han verkligen inte vill ge. Något meningsfullt. Han måste göra vad Löfven gjorde när han gav LAS till centern. För alltså annars så spelar det ingen roll. Men så fort han ger något meningsfullt, då kommer den växande vänsterflanken i hans parti att revoltera mot honom. Vi kommer att se i det partiet det vi under en följd år redan har sett i det republikanska partiet. Så alltså han kommer att slåss mot sitt parti under sitt presidentskap. Och vad som är väldigt intressant här, det är hur kommer Kamala Harris att agera då? Som tillhör den här vänsterflanken och som har siktet inställt på Vita hus de 4 år. Och som då måste ha den här vänsterflanken med sig. Hon förväntas vara lojal med sin president samtidigt som hon fortsätter vara hjälten för sin vänsterflank. Här finns en dynamik här som är oerhört svår.
Det är ett väldigt drama som du målar upp, Evin.
Ja, alltså jag tror någonstans att Biden också har fått lite så här håll käften kapital från det här valet mot vänsterfalangen. Anledningen till varför de vann utöver väldigt högt deltagande om de unga var ju att vita män lämnade Trump. Så att de rösterna fick ju Biden som kanske ingen annan hade kunnat vinna. Och det kanske också är ett sätt att visa att ja, men ska vi vinna val, då måste vi också kanske lämna de här lite intersektionella perspektiven ibland. Och Kamala är ju intressant för att i policymässigt så har hon ju beskrivits som ganska liberal. Alltså hon har ju utsetts till bland senatens absolut mest liberala. Hon är en av de som är minst benägen att signera lagstiftningsförslag med republikaner också över blockgränsen. Men däremot så var det så att när Kamala lanserade sin första presidentskampanj så var det så att bland annat New York Times kritiserade för att de tyckte att hon hade lite ojämna budskap. Det var inte alltid glasklart hur hon positionerade sig. Och det finns också exempel på att ja, med tiden hon var exempelvis åklagare jämfört med politiker så har hon intagit vissa positioner som går emot varandra. Och jag tror någonstans också, kallar det pragmatiker eller opportunist, men jag tror också att Kamala inser det här stora allvaret nu som följer med att vara vicepresident. Och i kampanjen har hon ju varit väldigt inställsam mot Joe och de har haft ett ganska bra samarbete.
Så du tror inte att den här klyftan och spänningen då mellan det som Joe Biden behöver göra enligt Roland och det som hon och vänsterflygen står för, att det är någon stor risk för problem alltså?
Jo, jag tror absolut att det är en risk för problem. Vi har ju sett bland annat att AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, tillhör vänsterfalangen. Hon har ju redan gått ut och positionerat sig i media, klagat på partiet. Jag tror absolut att de här splittringarna kan synas. Och sen är det så att Kamala är en ganska liksom stark, ganska ambitiös person. Jag tror absolut att hon kommer pusha Joe så mycket hon kan. Och de här klyvningarna riskerar absolut att ja, men ställa till många problem för demokraterna. Men jag tror också att de måste inse att ja, men ska de vara valbara till nästa val också, då måste man ha en lite mer jämn linje.
Ja, det är ju intressant var någonstans på höger-vänsterskalan som de kommer att hamna. Och det finns ju en tweet som Kamala Harris har lagt ut tillsammans med en animerad film där hon skriver "There's a big difference between equality and equity." Equality är ju då jämlikhet och equity är mera ja, rättvisa egentligen. Och frågan är då vad det budskapet betyder och hur mycket det säger om vart politiken är på väg under Biden här. Så vad säger Erik om det?
Ja, men du frågade just från början då, vad gör Joe Biden och på vilket sätt kommer Kamala Harris in? Det Joe Biden och Kamala Harris har velat göra i valkampanjen och i tre grejer. Upprätta anständigheten och ena landet som Roland var inne på. Ska bekämpa corona och tre, starta ekonomin. I den här svåra uppgiften så är det ju så att Bernie Sanders, som inte riktigt nämnde, men det var ju det som Roland menade, har ju dragit det demokratiska partiet långt till vänster med Alexandria Ocasio-Cortez bland annat då, som även så förtjänstfullt nämnde också. Efter då den här primärvalskampanjen som demokraterna hade så fick de tillsätta 6 stycken vi måste bli eniga grupper för att försöka få ihop det demokratiska partiet igen. Och det var ju det som blev plattformen som på något sätt då Joe Biden gick tillbaka på. Det som gör mig lite optimistisk om vi tittar på Rolands scenario, det är ju att det finns en otrolig möjlighet i det här med att starta ekonomin för Joe Biden där Kamala Harris naturligt kan komma in också. Och det handlar ju om att gifta samman, faktiskt lite det vi var inne på i förra diskussionen i det här rådande pandemiläget, att återuppstarta ekonomin och samtidigt möta klimathotet. Och i det, om man lyssnar noga, så säger Joe Biden att han ska skaffa massor av jobb, men inte vilka jobb som helst utan union jobs. Han vill ha jobb med schyssta villkor helt enkelt. Och i de här stora federala investeringar som kommer krävas i USA för att få igång ekonomin efter pandemin så finns det en möjlighet att lyfta in många saker som kan hålla vänsterdelen av partiet nöjd. Samtidigt som man i centrala frågor säkert kommer försöka slussa fram Kamala Harris eftersom mycket tyder på att han bara kommer sitta i 4 år.
Och om detta sker, då har han inte enat landet. Då kan han ena sitt parti, men då kommer polariseringen mellan så att säga de republikanska och demokratiska väljarna att kvarstå och kanske fördjupas. Så jag ser ingen lösning på detta. Det går åt helvete.
Evin?
Ja, alltså det kan man med den här videon och det här att alltså liksom jämställdhet versus lika utfall. Det är liksom en problem, att det är en vridning åt vänsterhållet för demokraterna. Det här är ju bland de mest vänsterorienterade kandidaterna, i alla fall Kamala, på väldigt lång tid för demokraterna, kanske någonsin. Och det här visar ju också att det här kanske är ett sätt för dem att mobilisera sina gräsrötter. Men om Joe Biden menar allvar med att ena landet, då måste han ju också inse att det finns 73 miljoner människor som röstade på Trump. Och där måste de ju verkligen inse med hur ska vi ena landet? För en liten prognos skriver att Michelle Obama skrev en tweet strax efter Bidens vinst om att säga ja, men vi får inte glömma att 70 miljoner människor har röstat på ett status quo som innebär hat och uppdelning. Och det här kanske inte republikaner tolkar som en utsträckt hand, utan snarare att polariseringen kommer fortsätta. Och det här, alltså Joe Biden, han säger att han vill vara alla amerikaners president, men polariseringen sträcker sig tillbaka längre än vare sig Trump eller Biden. Den har ju pågått i USA ganska länge. Förtroendet för de demokratiska institutionerna har sjunkit. Och amerikaner tenderar att bo längre ifrån sina politiska motståndare. Man är mer benägen att avsluta relationer över politik nu för tiden. Så att det här är en extremt svår nöt att knäcka. Men det blir väl någonstans för Biden att positionera sig i, ja, men hur kan han appellera till både de som röstat emot honom och sitt partis gräsrötter. Det är en jättesvår
utmaning. Vilken spagatutmaning, Erik.
Nej, men jag tyckte det var bra beskrivet av Evin, som ska ha en slags guldstjärna också för att hon återvände till tweeten som du nämnde i din fråga. Och i den här lilla filmen så ser vi alltså två personer som klättrar upp för ett berg, och där säger då Kamala Harris att det får inte vara för ojämlikt när man börjar, utan man måste ha en jämlik start i livet. Det är ju det många vi kan skriva under på det. Sen så pratar hon ju då också om att när båda har kommit upp på bergets topp så är det rättvist. Då är det en del som blir panikslagna och säger, ska det vara exakt rättvisa i utfall nu? Jag tror absolut inte det hon menar.
Utan men det är det den säger.
Ja, men det, ja, och det är din tolkning av den. Det är en tweet, det är en liten film.
Och 100 miljoner amerikaners tolkning.
Inte 100, men i alla fall 70, kanske några till. Men det som är min poäng, Roland, det är att om möjligheten, det är att under den där bergsklättringen, det är ju ingen som egentligen tycker att alla ska stå på samma platå när man klättrar upp för ett berg i liksom livets vindlande vägar. Utan det som jag tror blir viktigt för att just försöka nå fler människor över den otroliga avgrund som finns mellan demokrater och republikaner i USA, det är ju att på den här klättringen upp för livets berg så är det så mycket som kan hända i livet när du bor i USA som gör att ojämlikheten ökar. Det handlar om att du har människor som fortfarande inte har en sjukförsäkring. Det handlar om en otrolig drogepidemi. Det handlar om sjunkande medellivslängd bland vita amerikanska män i medelåldern. Det finns så många problem i USA där du måste börja rätta till livets resa, och lyckas du med det kanske du kan bryta den här väldigt onda spiralen av ilska och splittring som vi har sett i amerikansk politik, i bästa fall.
En annan intressant aspekt av det är liksom huruvida trumpism kommer fortsätta eller inte, på tal om just den här diskussionen om polarisering. Och många kanske tror nu eller har hoppats att Trumps förlust, som det verkar som, kommer leda till att trumpismen dör ut. Det tror inte jag. Jag tror att Trump har varit en av de presidenter som kanske eventuellt Reagan som har format sitt parti allra mest. Och jag tror någonstans att det här kommer vara någonting demokraterna får faktorera in. Jag tror inte att det här kommer vara slutet på Trump-vågen överhuvudtaget. Jag tror att kandidaten 2024, oavsett om det är han eller någon annan, måste appellera till hans bas. Och en annan intressant grej är att Trump-vågen, kanske paradoxalt enligt vissa, för att han har ju anklagats mycket för så här rasism, homofobi etc., har ändå lyckats, om exit poll stämmer, stärka mångfalden bland republikanerna ganska mycket. Det är ju ett problem som republikanerna länge haft, att man har svårt bland minoriteter.
Men vad tror du Trump som person kommer att ägna sig åt de kommande 4 åren?
Jag tror nog, alltså han aviserade ju bland annat att han kanske fortsätter med rallies. Jag tror han kan komma och stanna i politiken. Jag tror inte att han kommer vara en konventionell ex-president. Jag tror inte att han kommer gå och golfa med George Bush och Bill Clinton.
Men stora opinionsmöten kommer han fortsätta med, menar du?
Det tror jag han kommer göra. Jag tror att antingen så återvänder han till sin business, men jag skulle också kunna tro att, ja men, Trump är ju förvisso 74, men 2004 är 78 som Biden är nu. Hans föräldrar levde ändå väldigt länge. Och Trump, alltså det är något med Trump, är att han hatar att förlora. Han är en vinnarskalle utan dess like. Det här agendet nu kan absolut förstöra hans förtroende om han nu vill göra igen. Men jag tror att han kommer fortsätta med politiken såvida inte han känner att han blir sårad eller vill lämna det helt.
Roland, du får avsluta det här kapitlet.
Nej, jag tror att han kommer att skaffa sig en plattform för att fortsätta domptera de republikanska gräsrötterna. Jag tror också att detta är skälet till att inga, eller mycket, mycket få republikanska toppolitiker säger, gratulerar Biden nu. För Trump kommer att fortsätta ha detta greppet om gräsrötterna, och de republikanska toppolitiker som går ut nu och agerar mot Trump, de kommer att förlora sina primärval på grund av Trump. Det är detta de är rädda för.
Vi byter lite grann infallsvinkel och blir lite mer blågula.
Har vi fått ett valresultat, amerikanska folket har sagt sitt, och då är det som gäller.
En lättnad över att det nu blir ett maktskifte i Vita huset. Jag ser det här som en seger för den liberala demokratin, för klimatet och för det internationella samarbetet. För att med en ny president nu så kommer ju USA återigen gå in i Parisavtalet och ta på sig den globala ledartröjan.
En vänsterliberal seger är det ju helt klart. Sen är det en väldigt knapp, och det ska man inte glömma i det här sammanhanget, att det är ju över 70 miljoner amerikaner som då har röstat på den som inte blev vald.
Biden är en högerpolitiker i en svensk kontext, men i hans parti finns det vänsterkrafter. Så den valplattform som Joe Biden gick till val på, den var ju i amerikanska förhållanden mätt en hyggligt vänsterinriktad valplattform.
Det är en oerhört genuin person och med fötterna på jorden och som har verkat under lång, lång tid i senaten, känd för att kunna samarbeta också över partigränserna.
Det är klart att demokraterna har ju en enorm spännvidd. Precis som Nooshi säger så har den ju en vänstinriktad ekonomisk politik som jag har väldigt svårt att stå bakom, med höjda skatter på jobb och företag till exempel.
Ja, här var några partiledarröster om presidentvalet från förra söndagens agenda. Stefan Löfven, Annie Lööf, Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar gav sina omdömen om Biden och valresultatet. En seger för klimatet och den liberala demokratin, sa Annie Lööf. Jimmy Åkesson kom fram till att Biden och Harris, det var en vänsterliberal seger. Vem är mest på rätt spår här, Roland?
För mig så handlar amerikanska presidentval ganska lite om politik. Jag vill se en ledare av den fria världen som uppbär värdighet, som får respekt från ledare från en massa andra länder. Under den här pandemin, det är ett utmärkt exempel. Hade vi haft Hillary Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Bush den äldre, Bill Clinton, alla dessa hade tagit ett grepp om den här situationen, ett globalt grepp, upprättat linjer för alla länder att följa. Detta kan inte Donald Trump, för det första kan han inte punkt slut, men han kan inte, för han har inte det internationella mandatet. Därför är det viktigt att Trump har försvunnit, närmast av estetiska skäl. Vi vill ha en president som kan sätta ihop tre meningar och veta vad den tredje, hur den tredje hänger ihop med den första. Det är detta som är viktigt. Jag är inte så intresserad av hur de politiska programmen ser ut här.
Men jag tänker lite grann på den svenska perspektivet nu och hur vi svenska politiker plockar in det här valresultatet i sin politiska logik. Vi kan fråga så här då, vilken svensk rikspolitiker är det som gillar Joe Biden allra mest?
Ja, det är nog faktiskt Stefan Löfven, får vi säga. Det hörde vi ju i det här.
Ja, du själv låter också väldigt förtjust i den nya presidenten.
Jag vill nog...
Löfven älskar honom mest och efter honom kommer...
Jag tycker det finns mycket bra med Joe Biden och med Kamala Harris. Jag måste säga att jag gillar den blandningen på det sättet. Jag vet ju att Stefan Löfven och Joe Biden har träffat varandra flera gånger. Som statsministern pratade om. Ja, de har en gemensam bakgrund i fackföreningsrörelsen. De kommer ur arbetarklassen. Jag tror att de ser på världen på samma sätt. Lite som Roland var inne på, globalt samarbete. Han lutar bara 17. Se till att det internationella systemet funkar. Men se till att omfördela det välståndet som skapas.
Men intressant, du nämner alltså rötterna, deras klassrötter och erfarenhet av facket. Det är sånt som tydligen skapar...
Jag är inte i en position att analysera det till fullo, men jag tror mig veta att det faktiskt spelar roll och att de har fått en förståelse för varandras bakgrund också, som jag tror kan vara bra och viktig för Sverige. Mm. Men får jag säga en sak till som jag tror är en... Det finns så många roliga möjliga lärdomar, Staffan. Jag vet inte hur mycket tid vi har, men en sak som jag tycker är viktig ur ett vänsterperspektiv, det är ju att USAs demokrater har ju suttit på två stolar ett tag. Du har försökt vinna liksom den traditionella arbetarklassen i de här delstaterna vi tittar på uppe kring de stora sjöarna, det som kallas för den blåa väggen lite grann, som ju Joe Biden har vunnit tillbaks. Och man ska vara jätterelevant i det här framväxande solbältet bland liksom moderna väljare som jobbar på Google i San Francisco och som flyttar till Arizona för att bo där istället. Och det där, den där utmaningen har ju nästan alla progressiva partier, även i Europa. Du kommer ur arbetarklassen, men du får stort stöd kring Mariatorget på Södermalm i Stockholm, och du ska gifta ihop den där analysen, och den är inte ointressant att se hur demokraterna ska försöka få ihop det. Också när vi har i USA, som även var inne på, en väldigt blandad befolkning, stora minoritetsgrupper, vilket vi också börjar få i Sverige. Så att där finns det lärdomar att dra.
Mm. Jag tror också att många svenska politiker, som vi hörde i det där klippet från alla de här partierna, kanske är lite nöjda med honom just för att Biden också är lite status quo, som USA har varit länge i då utrikespolitiken. Att han är väl en klassisk president, han är lite mer förutsägbar än vad Trump var. Jag tror att vissa, exempelvis europeiska högerpolitikers invändningar mot Trump, kanske inte riktigt hade med politiken att göra, utan kanske temperamentet och tonen och hans kanske America first-princip. Så att det verkar ju som att bland högern i alla fall så är det många positiva till Biden för de här normala normaliserande relationer mellan, eller attityder rörande handel och den transatlantiska länken bland annat. Medan i vänster så är man väl väldigt glad över Kamala Harris och vad man upplever är ett nytt åtagande för exempelvis miljön och flyktingar etc. Så att det verkar ju finnas lite olika perspektiv. Men de är, alltså demokraterna är svårplacerade i svensk kontext. De är ju långt mer höger ibland i vissa frågor och lite mer vänster i andra frågor. Så att, ja.
Moderatledaren var inte med i Agenda, Ulf Kristersson, men han skrev i Dagens Industri att det behövs fler vuxna även i ovala rummet. Och sen skriver han om allt som man hoppas att Joe Biden ska återupprätta och ta tag i. Som ni har nämnt här också, mindre polarisering, att USA återupprättar sina relationer med Europa, vårda NATO-samarbetet, engagera sig i det globala klimatarbetet. Om man läser noga så står det inte att Kristersson verkligen tror att Biden ska åstadkomma allt det här. Det står bara vad han har för förhoppningar, Roland.
Det är nog bra. Det som gör att det är ju, där Biden kan göra skillnad, det är ju Parisavtalet, det är NATO-relationen, det är relationen mellan EU och USA. Han har, det är en gammal sanning, han har makt när det gäller utrikespolitik, säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik. Alla förhoppningar som knyts till honom och Kamala Harris, och jag har väl aldrig sett någon knyta så mycket förhoppningar till en vicepresident någonsin för, va? Men alla förhoppningar som knyts till honom nu vad det gäller inrikespolitik, det är väldigt mycket önskedrömmar. Han kommer att vara bakbunden av kongressen naturligtvis, hur sammansättningen än ser ut. Men framför allt, han kommer att vara bakbunden av sitt eget parti. Det är där den stora striden kommer att stå mellan Joe Biden och det demokratiska partiet.
Men i den här bilden som jag delar, som Roland målar upp av det internationella systemet och hur viktigt det är att Joe Biden tar över och återvänder till någon slags klassisk amerikansk politik där, så finns det ju stora möjligheter i bästa fall för till exempel svenska företag att fortsätta handla med USA. Vi vet att det finns svenska företag aktiva i alla USAs delstater, skapar jobb i USA, skapar jobb i Sverige. Joe Biden har förlorat en son i cancer. Han vill betona cancerforskning. Kan Sverige samarbeta på det området? Man kan hitta massa sådana här små överlappande intressen i det här stora globala samarbetet. Låt mig säga jättekort också att du citerade Ulf Kristersson och vad han sa om vuxna i rummet. Om Ulf Kristersson vill ha vuxna i det politiska rummet i Sverige också, så tror jag att han har en del riksdagsledamöter i den egna partigruppen att ta tag i om man vill ha en god ton i svensk politik.
Det kan man även säga om socialdemokratiska ministrar. Men oavsett så tror jag här status quo som många längtar efter. Jag tror inte riktigt det kommer komma. Jag tror inte att USA kan bli det här status quo folk har blivit vana vid. Jag tror att USA är ganska förändrat och att även hela världsscenen är ganska förändrad. Så att jag kan förstå att folk har höga förhoppningar, men man får också ha lite is i magen, kan jag tänka mig.
Dags för veckans person eller ord. Vad har ni att leverera där?
Jag väljer ett namn, Stacey Abrams, som är en kvinnlig politiker och väldigt framgångsrik medborgarrättsrörelseaktivist, kan vi kalla henne idag, i Georgia. Hon var nära att bli guvernör i Georgia. Hon har afroamerikansk bakgrund. Hon nådde inte ända fram, vilket jag tycker vi kan förklara till stor del med den hemska historia som finns i USA vad gäller möjligheten att kunna rösta. Hon har gjort ett jättearbete de senaste åren, många människor med henne, för att se till att amerikaner i just den delstaten ska få utöva sin medborgerliga rättighet och kunna komma till valurnan. Ett imponerande gräsrotsarbete som jag hoppas att progressiva i andra länder också lär av.
Tack. Evin?
Ja, jag vill flytta linsen lite till inrikespolitiken. Jag skulle vilja lyfta Torkild Strandberg från Liberalerna som gick ut i media och krävde att Liberalerna ska ta en tydlig ställning i då regeringsfrågan och tycker att den naturliga hemvisten är i borgerligheten. Jag tycker det är ett väldigt spännande namn att hålla koll på. Han är väldigt framgångsrik i sin egen kommun. Så det skulle jag säga är veckans person och kanske någon man ska hålla mer koll på framöver.
Vad har du skrapat ihop, Roland?
Jag har skrapat ihop, när vi pratar om branscher så här som far illa i coronakrisen, så tycker jag att vi har underskattat den kris som drabbar idrotten. Inte minst elitidrotten och vad den betyder för miljoner svenskar. Och när jag då är inne på elitidrotten så vill jag plocka fram veckans man. Person, en man för mig den här gången. Och det är Jon Dahl Tomasson som har lett Malmö FF till det mest överlägsna allsvenska guldet det här seklet. Så Jon Dahl Tomasson är min man.
Panelister idag, alltså Roland Poirier Martinsson, Erik Sundström och Evin Badernia. Jättetack för att du var med.
Tack själv.
Tack så mycket.
Och låt mig nämna vad vi också har att bjuda på från Kvartal den här veckan. Fredagsintervjun är med PC Gerschild, författare och läkare. Jag har intervjuat honom om hans långa kamp för att driva igenom legal dödshjälp i Sverige. Han skriver om detta i en ny bok, Hur vill du dö? Det är 5 år efter terrorattacken mot konsertarenan Bataclan i Paris. Magnus Ranstorp gör en genomgång på kvartal.se om vad som har skett sedan dess och hur terrorismen har bemötts och måste bemötas. Och så finns mycket annat också förstås, som Ola Wångs lästips. Okända klassiker lyfter han fram en varje fredag. Den senaste är Leoparden av Giuseppe Tomasi di Lampedusa med det berömda citatet som en del nog känner igen. Kom ihåg, om vi vill att allting ska förbli som det är, måste allting förändras. Ja, ni kan också på sajten läsa lite om att Kvartal får en förändrad och utökad styrelse och att vi lättar på förlåten om våra finansiärer. Nej, nu säger jag som Viktor Barth Kron. Nu tar vi helg och tänker till själva.
Det är stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.